Lov vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Här ska ni få se en fin bild. Jag vet inte hur vi ska hålla den så där kanske. Det är mest van att se den. Ser ni vad det är? Känner igen det? Vad det? Känner du igen något land? Någon som känner igen något land? Vad kan det här vara? Vet du? Ja, just det. Det där. Vad är det för något? Florida, va? Och här är det utanför Florida. Kuba, eller hur? Och Mexiko säger man. Och så säger man ju egentligen USA och Kanada här uppe. Och där skymtar Sydamerika. Helt enormt. Och så finns det människor överallt. Länder och folk och fullt med människor överallt. Jag ska läsa en bön ur Saltaren. En bön som har en förhoppning för alla länder och folk på vår jord. Och lyssna nog och så hör ni efter vad det är för hopp som finns i den här bönen. Må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss, Sela, så att man på jorden lär känna dina vägar bland alla hedna folk, din frälsning. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Vad är bönen? Vad är förhoppningen för alla folk? Någon? Jo, att precis, att man på jorden lär känna dina vägar. Och vad är det egentligen? Det är ju att man lär känna allt vad Gud har gjort för vår frälsning. Och det är ju egentligen att man lär känna Jesus. Att han har sänt Jesus till vår frälsning. Så det är inte att vi ska lära känna våra egna vägar, för det är inte så mycket att veta någonting om. Men Guds vägar, det är något märkvärdigt. Det är att han har berett frälsning åt alla folk. Och när de lär känna Guds vägar, vad händer då? Ska jag läsa det? Läsa en gång till. Vad händer då när de lär känna? Jag läser bönen en gång till. Må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss, Sela, så att man på jorden lär känna dina vägar bland alla hedna folk, din frälsning. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Vad gör människor när man lär känna Guds frälsning? Vad gör man då? Ja.
Tackar honom.
Man tackar och prisar honom. Och det är väl den förhoppningen som finns i den här bönen, att alla folk på jorden ska prisa, människor ur alla folk och alla länder ska prisa och tacka Gud för hans frälsning.
Han lyser över oss.
Ja, och ansiktet lyser över oss och välsigna oss. Hela den här salmen, det är salm 67. Jättefin liten salm.
Får hopp, vi blir glada. Vi får hopp.
Ja.
Mitt i svårigheter och allt.
Visst. Visst, det är så salmen fortsätter. Du kanske har läst hela salmen. Du tänker på den. För att salmen fortsätter faktiskt så. Folkslagen må glädja sig och jubla, ty du dömer folken med rätt och leder folkslagen på jorden, Sela. Folken må tacka dig, Gud. Ja, alla folk må tacka dig. Jorden ger sin gröda, och Gud, vår Gud, välsignar oss. Och Gud välsigna oss, och med alla jordens ändar frukta honom. Men hur ska folk i alla länder. Hur ska de få lära känna Guds vägar, hans frälsning, så att de kan tacka och prisa honom och vara glada? Hur går det till? Hur ska de lära känna Guds frälsning?
Det måste komma en glädjebudbärare som berättar.
Ja, och det är ju egentligen mission, och det kan vi göra i smått och i stort. Och det består ju att en troende berättar för nästa troende om vad Gud har gjort. Och så ordet som finns bevarat här och som är till glädje, det delar vi med oss, och så kommer det till nya hjärtan och så pris. Sprids över jorden långt bort i fjärran länder, från den ena människan till den andra. Nu ska vi knäppa våra händer och be. Vi tackar dig, Herre, att du undervisar oss genom ditt ord. Och så vill vi be för oss och alla att du låter ditt evangelium ha framgång, så att människor vinns för dig och får tron och uppfylls med tacksamhet och glädje. Jag sa att hela jorden blir uppfylld med lovprisning till dig. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Predikotexten har vi redan läst. Det är ur Mikas bok, det fjärde kapitlet, verserna 1-7. Vi ska knäppa våra händer och be. Herre himmelske Fader, ditt ord står fast för evighet. Vi kommer med glädje för att bli undervisade av dig. Gör oss till ett folk som vandrar i ditt namn. Amen. Och som ni hörde så börjar profetian i Mika med orden: det ska ske i den yttersta tiden. Och Mika, han levde och verkade för nu ungefär 2700 år sedan. Och Gud uppenbarade för honom fördolda ting om framtiden, om den yttersta tiden. Och från Mikas synvinkel så låg det han såg, och det Gud uppenbarade i framtiden. Men för oss så ligger, från vår synvinkel, så ligger inte den här profetian i framtiden, utan vi lever mitt i den yttersta tiden. Den yttersta tiden, eller den sista tiden, eller de sista dagarna, det är samma sak. Det är inte något diffust begrepp i Bibeln, så att vi inte kan veta just någonting annat än att gissa när den tiden kan vara och när den börjar. Utan Bibeln lär klart när den yttersta tiden börjar och hur långt den sträcker sig och vad som gör att den slutar. Den sista tiden, eller den yttersta tiden, började med Jesu födelse. Petrus skriver så här i sitt första brev: han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. När slutar den sista tiden, den yttersta tiden? Jo, den slutar med det som vi hörde om i evangeliet. När människosonen kommer i härlighet och alla änglar med honom. Och tiden däremellan, från Jesu födelse till Jesu återkomst i härlighet, hans första ankomst och hans andra ankomst, tiden däremellan kallas den yttersta tiden, eller den sista tiden. Och det ligger i själva begreppet den sista tiden, att tiden är begränsad och att den är knapp. Den är knappt tilltagen jämfört med tidigare tider. Och det var helt klart också för profeten Mika att den yttersta tiden börjar med Messias ankomst. Så i vår profetia, i det fjärde kapitlet, så profeterar han ju om friden, fridsriket som ska komma. När folken ska smida sina svärd till plogbillar, och när var och en ska sitta under sitt fikonträd utan fruktan. Så han en profetia om fridsriket som ska komma. Men i nästa kapitel så visar han att fridsriket kommer när härskaren i det här riket kommer. Och Jesaja levde samtida, var en kollega med Mika. Jesaja, han profeterade att härskaren i fridsriket ska födas av en jungfru. Och Mika kompletterar med att säga att härskaren i fridsriket ska födas i Betlehem. Han är ingen vanlig härskare. Helt annan kaliber än en jordisk härskare eller kung. För Mika säger att hans ursprung är av evighet. Mika skriver så här: men du Betlehem Efrata, som är så liten bland juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Så den yttersta tiden började med Jesu födelse i Betlehem. Tiden därefter är de sista dagarna, den sista tiden, den yttersta tiden. Och därför kan Johannes skriva så här i sitt första brev: kära barn, den sista tiden är här. Och detsamma kan vi säga, den sista tiden är här. Och det här gör ju Mikas profetia om den yttersta tiden verkligen intressant för oss. För vi är ju mitt i vad han profeterar om. Och när vi har förstått det, då förstår vi också att profeten måste använda ett bildspråk för att förkunna andliga sanningar om den yttersta tiden. Profeten säger så här: det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Och på Mika tid så stod ju Salomo tempel. Salomos tempel var byggt på toppen av Moria berg. Alltså den höjd där jebusiten Ornan hade haft sin tröskloge. Och berget var inte särskilt högt. Då var det inte högt, och det är fortfarande inte särskilt högt. På andra sidan Kidrondalen så höjer sig Oljeberget. Oljeberget är markant högre överhuvudtaget. Höjderna runt om är högre. Men nu förkunnar Mika att i den yttersta tiden ska det berg där Herrens hus är vara högst bland bergen. Menar han alltså att Moria berg vid Jesu födelse ska höjas upp så att det blir högre än Mount Everest? Mount Everest är väl 8 kilometer, 8848, och så ännu högre. Det är ju märkligt att så många talar entusiastiskt om att vi ska hålla på en bokstavlig uppfyllelse av Gamla testamentets profetior. Så väntar man en bokstavlig uppfyllelse, alltså man väntar ett jordiskt lyckorike, ett jordiskt fridsrike, där folken inte mer ska träna sig för krig, utan man ska smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar, och det ska vara frid, var och en ska kunna sitta under sitt fikonträd utan fruktan. Man väntar en sån bokstavlig uppfyllelse av profetian, alltså i yttre politisk i mening. Och ett uttryck för det hoppet, det kan man läsa i en inskription som finns mitt emot FN-byggnaden i New York. Ni kanske har sett bilder där från en stor, ja, det är ett vapen, det är en revolver som man har knut på pipan, och så står då citatet här då: de ska smida sina svärd till plogbillar. Det här är ju en liknelse om andliga sanningar, och det är lite missriktat att ha just det citatet där, för att det är ju inte friden i tron på Jesus som står i centrum eller i fokus för FNs arbete. Men det är det den här profetian handlar om. Om profetian verkligen skulle gå i uppfyllelse i yttre bokstavlig mening, så tror jag inte det skulle bli så mycket med lyckan, alltså lyckan skulle nog få sig en rejäl avkylning redan halvvägs upp i backen där mot Herrens hus, upp på Herrens berg. Det är bistert klimat redan på toppen av ett svenskt högfjäll. De ligger, vi har några toppar, samling toppar på över 2000 meter, och där är det snö och is och sten. Här är det halvvägs upp på toppen till Herrens hus. Om det var högre än alla berg, då är vi redan 4000 meter upp. Alltså då tror jag att det skulle bli så mycket med den jordiska lyckan. Ingen vågar bestiga Mount Everest utan, ni vet hur det, ni kanske har läst något reportage eller dokumentär, vilken planering, vilken utrustning, vilka förberedelser som krävs, och man har hela team, och förutom då att de som ska upp dit måste ju vara i topptrim både fysiskt och psykiskt. Och ändå sker det olyckor, ändå sker det med livet som insats. Så ett ännu högre berg innebär att döden för de flesta. Och då skulle det inte vara något sånt där lättillgängligt för de här haltande som Mika talar om. Att han ska samla de haltande. Så om profetian syftar på ett berg som är högre än Mount Everest, då tror jag inte man skulle komma så långt eller samla så många med inbjudan. Kom, låt oss gå upp till Herrens berg. Ingen skulle följa. Ingen skulle orka. Ingen skulle tåla. Under hela den tid som Mika talar om, alltså den här tidsperioden som kallas den yttersta tiden, den sista tiden, så har Moria berg fortsatt att vara lägre än de omgivande bergen. På Mika tid stod ju Salomos tempel där, det revs av, förstördes av babylonierna. Så byggdes det upp ett litet, oansenligt tempel på den platsen efter judarnas återkomst från den babyloniska fångenskapen. De som mindes det förra templet, de grät när de såg det nya. Sen blev det ersatt med i och för sig en härlig byggnad som stod på Jesu tid, Herodes tempel. Men vad hände där på Moria berg i samband med Jesu födelse? Och det man kan säga var att Herodes tempel blev förstört år 70 efter Kristus. Herrens hus har under hela den tidsperiod som Mika talar om överhuvudtaget inte existerat på toppen av Moria berg fysiskt. Nej, det är uppenbart att vi måste läsa hela profetian som en liknelse. Som en liknelse, en framställning, en symbolisk, bildlig framställning av andliga sanningar. Och inte välja ut bara att det är vissa saker, det där med berget är symboliskt, men provbilderna det är inte symboliskt. Utan hela profetian är ju en liknelse, inklusive att man inte ska träna sig för krig och smida spjuten till vingårdsknivar. Hela profetian är en gammaltestamentlig liknelse. Och då måste vi fråga, om det nu inte är Moria berg och inte judarnas tempel som Mika talar om, vad är då Herrens berg? Och vad är Herrens hus under den yttersta tiden? Under hela gamla testamentets tid så stod tabernaklet för Herrens närvaro bland sitt folk. När tabernaklet sattes upp i öknen så fylldes tabernaklet med Herrens härlighet. Och samma sak skedde när man sen ersatte tabernaklet med ett tempel som David ville bygga men inte fick bygga, men Salomo byggde. När Salomos tempel invigdes då fylldes templet med Herrens härlighet. Det var som en rök som fyllde hela den stora byggnaden. Så under gamla testamentets tid så stod tabernaklet och så templet för Herrens närvaro bland sitt folk. Men i nya testamentets tid så är ju inte Herrens närvaro bland sitt folk knutet till något visst berg att vi ska resa dit. Eller någon viss plats att det är där vi ska fara och tillbe. eller någon viss byggnad. Utan Jesus sa så här till den samaritiska kvinnan: tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Men den tiden kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Så i den yttersta tiden så har Herren lovat att vara närvarande överallt där människor samlas i tron på Jesus. Jesus sa så här: där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Så det betecknar Herrens närvaro bland sin folk, att två eller tre kommer samman i Jesu namn, där är han närvarande. Och så den kristna församlingen, det är tabernaklet, templet, och nu kristna församling, det är Herrens hus som där han är närvarande. Och Petrus han skriver så här: låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Så alla som tror på Kristus har blivit hans folk, de har blivit hans Guds församling, de är levande stenar infogade i ett andligt hus, en andlig byggnad. De har kommit till det berg som är högre än alla andra berg. Hebreerbrevets författare skriver så här: ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Det är väl en härlig beskrivning av oss här som är samlade i Jesu namn. En högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Så tänker det är Sions berg som är hans kyrka, det når ända upp till det himmelska Jerusalem. Vad betyder det egentligen då Mika profeterar om att Herrens berg, alltså där Herrens hus är, ska vara högre än alla andra berg? Ja, det ett är säkert, det syftar inte på den fysiska höjden över havet i meter. Men det syftar på någonting annat. Det syftar på kyrkans upphöjda position. Den nytestamentliga kyrkan är grundad på profeternas och apostlarnas ord, där hörnstenen är Kristus, och det är genom honom vi har tillträde till Guds tron. Så kyrkan är ett sånt högt berg att den når till himlen, och i den kristna kyrkan har vi gemenskap med Gud. Inget annat berg är tillräckligt högt. Och man talar ju om religioner här. Det har vi ju förstått att det inte är ett fysiskt berg. Andra religioner, andra filosofier, andra världsåskådningar kan inte frälsa. De är helt enkelt inte tillräckligt höga så att de kan föra någon till himlen. Men den kristna kyrkan har en unik hög position som ägare av den sanna kunskapen om frälsningen. Och nu förkunnar profeten Mika att kyrkan också ska vara framgångsrik i sin uppgift att förkunna evangelium. Och då får vi se det här framför oss. Hela jorden och alla länder och folk, och så säger Mika så här: alla folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Till undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Så människor från alla folk på jorden, från när och fjärran, strömmar till Kristi kyrka. Det innebär inte att de åker någonstans. Men Jesus sa före sin död så här: när jag blivit upphöjd på jorden ska jag dra alla till mig. Och det är genom evangeliet som förkunnas som han drar människor in i Guds rike. Genom evangeliet så verkar den helige ande och för människor till tro på Kristus. Genom evangeliet samlar den helige ande människor ur alla folk på jorden, ur alla stammar och språk, till Guds hus och Guds kyrka. Och alla kan komma, för Jesus har med sin död försonat oss med Gud. Och det är inte bara vi som är här eller några få utvalda som han har försonat, utan Jesus är försoningen för hela världens synder. Och det tillhör inte, alltså andra religioner menar ju att det är våran uppgift att göra något åt, att göra något för att vinna frälsning. Men det tillhör inte oss människor och vår uppgift att försöka gottgöra för våra synder och förtjäna frälsning. Det är Jesus arbete, det ska vi inte ta. Det är hans arbete att betala för våra synder och förtjäna frälsningen åt oss. Han är försoningen för hela världens synder. Och på korset så uttalar han de orden som kanske allra bäst sammanfattar hela evangeliets budskap. Det är fullbordat. Ingenting fattas. Det är fullbordat. Och efter Jesu död så gick budskapet om en färdig frälsning för Jesus skull ut från Jerusalem, ut i hela världen, till de mest avlägsna platser. Det är att Jesus, han har kommit för att predika frid för oss som var långt borta och för dem som var nära. Den helige ande verkar i evangeliets budskap och samlar människor så att människor av alla folk strömmar till Guds hus, där hans kyrka. Och Mika lär oss här vad kristendomens väsen är. Alltså kristendomen skiljer sig från alla andra religioner. För kristendomens väsen, det är inte att vi ska försöka göra något för att förbättra vår position inför Gud, vår ställning. Vi ska inte försöka förtjäna frälsning med våra gärningar. Nej, kristendomen handlar om att lyssna till Guds undervisning och tro hans ord. Lyssnar och så tar vi emot dig tro. Guds folk kännetecknas av att de lyssnar på Guds undervisning. Gud undervisar oss om sina vägar. Det talar vi om. Och det är den frälsning som han har berett åt oss. Och det är på grund av det glada budskapet som människor dras. Folk strömmar till hans kyrka. Och de kommer för att lyssna till Guds undervisning. Det är det vi gör. Det är det vi sysslar med som kristna. Vi lyssnar. Vi tänker på Guds ord. Vi gömmer det i våra hjärtan. Vi håller Guds ord kärt. Det är dyrbart för oss. Det är dyrbarare än guld. Vi lyssnar och vi tror det och vi bekänner det. Det är kristendomens väsen. Och då Guds ord har fått fäste i våra hjärtan, då börjar vi också tala om Kristus. Paulus skriver så här: men då vi har samma trons ande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi. Det är på det sättet som Guds undervisning går ut från Sion. En människa lyssnar till Guds ord och för det vidare till andra, och så kommer det ut till alla länder och folk. Så när en människa lyssnar till Guds undervisning, då skapar det tro i hennes hjärta, och när tron finns där, då öppnas munnen så att vi bekänner Kristus, och så kommer Guds undervisning till andra. Så det här finns i Finspång, från hjärta till hjärta. Det är en sån där återvinningsaffär, men alltså egentligen skulle det vara en bra namn på det, kyrkans evangelisation. Så det är för att det är Guds ord som har kommit till vårt hjärta, och det öppnar våra munnar. Och så går det in i något öra, och så blir det en skatt i den människans hjärta, och så går det från människa till människa, från hjärta till hjärta. Och Mika skildrar Guds folks budskap när de evangeliserar så här: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Och det är så Guds folk evangeliserar. De säger: kom, lyssna på Guds undervisning. Så den nytestamentliga kyrkan, den evangeliserande kyrkan, de säger: kom, kom och lyssna. Och ja, det är det vi gör. När människor kommer, vi hänvisar till Guds ord. Guds ord och undervisning. Och det är också hans ord och undervisning som gör att vi kan vandra hans vägar, hans stigar. Mika skriver så här: till alla andra folk vandrar vart och ett i sin Guds namn. Men vi ska vandra i Herrens, vår Guds namn, alltid och för evigt. Och det här är en välkänd bild. Att man beskriver vårt liv som en vandring längs en stig. Och kännetecknande för alla folk vandrar i sin Guds namn. Kännetecknande för en sån vandring är att den slutar i fördärvet. Under gamla testamentets tid så varnar Gud upprepade gånger sitt folk för avgudarna. Om de började vandra i andra gudars namn så skulle den vandringen få ett slut med förskräckelse. Profeterna varnar gång på gång för guldkalvarna i Betel och Dan, för Baal, Astarte, Aseran. Alla möjliga namn hade de här avgudarna. Och apostlarna varnar oss som lever i den yttersta tiden också för avgudarna. Johannes skriver så här: ta tillvara för avgudarna. Men vad är en avgud? Och det är allt det som vi fäster vårt hjärta vid. Det är allt det som vi förlitar oss på, som vi strävar efter, som vi tjänar, som vi älskar mer än Gud. Och de kan ha många olika namn. Otukt, girighet, kallas avgudadyrkan. Alla de här ismerna, ateism, humanism, alla ismer, egoism. Eller att man litar på sitt förnuft mer än Gud. Så alltihop avgudar. Och en vandring i sådana gudars namn ska få ett slut med förskräckelse. Kan aldrig ge frid. Och om inte förr så blir det uppenbart när det kommer som Lukas skrev om i, som vi hörde i evangeliet. Alltså när den yttersta tiden kommer mot sitt slut, då människor ska ge upp andan. De ska i ångest och förskräckelse över det som ska komma över jorden. Men vi ska vandra i Guds, vår, i Herrens, vår Guds namn, alltid och för evigt. Men vi ska vandra i Herrens, vår Guds namn, alltid och för evigt. Alltså det här är inte någon vandring som ska få något slut. Utan Kristus har ju vunnit en evig frälsning åt oss. Och det är också en vandring i frid, mitt i en orolig värld. Kan vi vara helt utan fruktan. Då människor grips av sån ångest så att de ger upp andan av skräck över det som ska komma över jorden. Ja, då lyfter vi vårt huvud. För då vet vi att vår förlossning är nära. Hur är det? Ska vi hoppas på en tid då det politiska läget här på jorden kännetecknas av den här inskriptionen som man har utanför FN-huset? Alltså att folken ska smida sina svärd till plogbilar. Kommer det en dag när folken inte längre, när den här profetian går i uppfyllelse på ett sånt yttre sätt så att folken inte mer ska träna för krig, bara en ska sitta under sitt fikonträd utan fruktan? När går den profetian i uppfyllelse? Det har vi redan sagt. Vi lever mitt i uppfyllelse. Uppfyllelsen är här. Men profetian handlar inte om en politisk nyordning. Utan profetian är en liknelse om den frid och den trygghet som vi äger i Kristus Jesus. Vid hans ankomst, då förkunna änglarna uppfyllelsen av profetian. Änglarna förkunnade, ära vår Gud i höjden och frid på jorden till människorna hans välbehag. Så där Jesus är närvarande, och han är närvarande där två och tre är församlade i hans namn, där är friden. Där fridskonungen är närvarande, där är friden utan slut. Och han har kommit för att predika frid för oss som var långt borta och för dem som var nära. I honom så kan vi, genom tron på honom, så kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Mitt i en orolig värld så kan vi göra det som psalmisten skrev om. Vi kan prisa och tacka Gud. Vi kan glädja oss över hans frälsning. Vi kan vara vissa om att vi står, vi som är hans folk, vi står under Guds välsignelser nu och för evigt. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Kristus, att du dragit oss till dig och skänkt oss din frid. Hjälp oss att bevara ditt ord i våra hjärtan. Öppna våra munnar så att vi frimodigt säger kom till våra medmänniskor. Bevara oss för avgudarna. Lär oss att i frid och tacksamhet vandra i ditt namn den korta tid som vi väntar din återkomst i makt och härlighet. Amen.